varmt välkommen till Sälj med anbud. Det här är podden med Sveriges bästa sälj- och anbudsproffs på den offentliga marknaden. För alla som vill bli det. Vi pratar med de vassaste inom sälj och bid om de bästa strategierna för framgångar i offentliga affärer. Den här podden görs av Tendium, anbudsplattformen som optimerar försäljning till offentlig sektor. Och jag heter Elin Löv. Hallå och välkommen säger jag till Anna Nyblin som jag har med mig i podden idag. Anna är anbudsutvecklare på Samhall. Välkommen Anna.
Tack så jättemycket. Kul att vara här.
Ja, kul att ha dig med i podden. Och jag tänkte börja med att fråga dig, vem är du? Och hur kommer det sig att du har börjat jobba med anbud och blivit anbudsutvecklare?
Ja, det är ju en ganska lång historia nu. Det börjar bli 16 år som jag har jobbat med det här. Jag är hemmahörande i Östergötland. Men har jobbat med anbud för olika företag och då jobbat för hela Sverige. Så att, jag har lång och stor erfarenhet av anbudsarbete ur flera olika branscher. Det kom sig utav ett bananskal att jag började jobba med det här jag började på ett reseföretag där jag faktiskt inte kunde någonting om offentlig upphandling, anbud. Jag hade inte ens hört orden.
Nej.
Så att jag spenderade ungefär ett år med att förstå skillnaden mellan upphandling och anbud.
Aha.
Ja, den är ganska klassisk.
Ja.
Och sen, ja, jag fick lära mig själv. Väldigt, väldigt mycket, vilket är en ganska vanlig väg i det här arbetet faktiskt.
Och du är inte säljare i bakgrunden och du är inte jurist i bakgrunden utan det är orden som lättar
ut. Ja, precis, precis. Jag är kommunikatör i grunden. Jag har jobbat mycket med att skriva. Ända sedan jag var väldigt, väldigt liten så har jag skrivit texter, material. Jag hade väl en dröm att bli journalist och hela tiden arbeta med ordet i berättande form.
Just det.
Så att när jag då kom in på den här banan så var det en ganska bra matchning. Både inom försäljning, för att inom försäljning så händer det alltid någonting. Det är alltid ett föränderligt arbete. Och så får man jobba då med ord. Man får jobba med mycket ledarskap, självledarskap också. Och man får samarbeta med olika personer och vara väldigt nyfiken. Så att jag skulle säga att min journalistiska ådra har hela tiden varit med mig i arbetet.
Roligt. Det är alltid så roligt att höra folks bakgrunder för att det är ju ganska blandat inom den här världen.
Det är väldigt, väldigt blandat. Det kan man märka när man ska rekrytera till sådana här roller att det är sällan någon har samma typ av bakgrund, men man kan gärna göra ett hopkok av olika kompetenser och sådär som man vet att ja, man kommer behövas i arbetet och sådär, där kommunikation är väldigt viktig. Jag säger ju det, så här, LOU kanske inte är den primära orsaken till att man lyckas som bid manager. Det är väldigt mycket mer viktigt att man kan samarbeta, att man kan skriva, att man kan förstå affärssammanhang och att man kan leverera.
Och det kan jag tänka mig att om man inte är så insatt i anbudsarbete och kanske inte har haft en upparbetad bidorganisation tidigare, då kanske man tänker att det är väldigt viktigt att kunna förstå LOU och så när man rekryterar till en helt ny.
Ja, men så är det verkligen. Alltså att det vanligaste som man ser i platsannonser så är det att inköpsbakgrund kanske och mycket tyngd på LOU, men det är kanske inte LOU som gör att du vinner affären och att du arbetar smart och effektivt och på ett affärsmässigt sätt i ditt bidarbete. Därmed är det väldigt viktigt också. Det ska jag inte säga att det inte är. Alltså det är viktigt att förstå LOU, men det finns alltid någon annan som brukar kunna det bättre.
Ja, precis. Och det känns som att LOU är en ram. Och den ramen, den kommer man att lära sig efterhand.
Ja, det är något att förhålla sig till hela tiden. Det är den som sätter spelreglerna. Men sen är det ju upp till dig själv att spela det spelet. Ja, precis, precis. Så det är där, det är det man måste bli smart på och förstå. För det är då man blir lyckosam.
Precis. Och jag tänker att alla nog kanske vet vad Samhall är, men om man nu ändå inte är så bekant med Samhall, kan inte du berätta lite om vad ni gör och vad det är ni säljer till offentlig sektor?
Absolut. Samhall är ju ett statligt ägt bolag. Det har funnits i drygt 40 år nu, och vi är ju ett, i grund och botten, ett arbetsmarknadspolitiskt, ja, men som en åtgärd egentligen. Och vårt syfte är ju att vi ska hitta jobb och ge jobb till funktionsnedsatta personer. Med, ja, det kan vara alla möjliga typer av funktionsnedsättning.
Mm.
Och då blir det ju viktigt för oss att vi hittar jobb som funkar.
Mm.
Så att vi har ganska mycket i vår palett. Det kan ju vara, ja, främst är det lokalvård, fastighetsnära tjänster. Men också inom omsorgen arbetar vi. Vi arbetar också med industri och förpackning och sådana saker. Vi gör väldigt, väldigt mycket på Samhall. Och det är ju för att vi ska, ja, nå våra mål, så att säga, med att hitta jobb och också få personer att faktiskt lämna Samhall. Det är också en jätteviktig del. Man ska inte vara på Samhall hela sitt liv, utan vi ska ju träna upp personer och bygga dem starkare inför den ordinarie arbetsmarknaden.
Just det.
Så det är ett speciellt företag med ett väldigt unikt syfte. Men vi fungerar ju som ett vanligt företag när det gäller försäljning och de här delarna. Så att för oss blir det ju jätteviktigt att vi har försäljning både mot privat och offentlig sektor.
Mm. Viktig verksamhet. Och era team som jobbar med det här med att sälja till offentlig sektor, hur ser det ut och vad är din roll i det teamet?
Jag sitter faktiskt inte i det teamet.
Nej.
Jag har lite sidoroll i det hela. Jag tillhör försäljningsorganisationen.
Mm.
Och vi har ett antal försäljningsben, kan man säga. Mot privat sektor, då, key account till exempel. Och också då offentlig sektor. Och sen sitter det då ett separat anbudsteam vars uppgift är att stötta upp de här benen, försäljningsbenen, med anbudsarbete. Så att man kliver egentligen in, är man anbudsspecialist hos oss, som vi kallar den rollen, då går man in i där det behövs skrivas anbud eller produceras anbud. Så det kan lika gärna vara privata, men den stora delen är ju såklart på den offentliga sidan.
Just det.
Och min roll då som anbudsutvecklare, jag sitter i något som kallas för försäljningsstaben.
Mm.
Så att jag har lite som övergripande ansvar, kan man säga. Jag är ansvarig för försäljningsdelarna i liksom processen kopplat till anbud. Så tittar man bara, bryter man loss anbudsdelen i försäljningsprocessen så att det blir som en delprocess.
Just det.
Då är jag ansvarig för den delen.
Just
det. Men jag är också ansvarig för att träna anbudsspecialisterna och coacha lite kopplat till förändring och sådana förbättringar och så som kommer framöver.
Spännande
viktigt. Ja, det är väldigt unikt, skulle jag säga.
Mm. Tänk att det ofta är den typen av arbete som man ibland har svårt att få till på arbetsplatser, att man vill gärna utveckla, man vill gärna fortsätta utveckla sina processer och hur man arbetar och stärka dem, men det är inte alltid det lyckas få till det.
Nej, väldigt sällan faktiskt. Ja. Så. Vi har ju också haft problem med att få till ett utvecklingsarbete som är värt namnet, och det är ju kopplat till att man inte har tiden. Så att man är så uppslukad utav här och nu så att man glömmer bort att det där som kommer sen är precis lika viktigt för det kommande här och nu, om man ska säga så.
Ja, och varje gång jag pratar med folk som jobbar med anbud och som är bid managers, så kommer tid alltid upp som en alltid en bristvara.
Ja, men så är det, och det är ju för att inom bid management så är tid, det är ens budget.
Mm.
Oftast tänker man ju att det är de där pengarna som ska in och för affären, men det är inte det.
Nej.
Jag har aldrig träffat en bid manager som främst drivs av att liksom nå ett pengamål inom försäljning, utan man är mycket mer mån om att göra ett bra anbud, och då blir tiden alltid en faktor.
Ja.
För det är det som också skapar just den här ramen och skapar också förutsättningarna. Hur mycket tid har du på dig för att kunna göra ett så pass bra anbud som möjligt, och vad i så fall behöver det innefatta? Vilka ingredienser behöver du stoppa in i den grytan för att det ska bli gott i slutändan?
Mm. Precis. Du har ju då som sagt titeln anbudsutvecklare. Kan inte du berätta lite mer om hur man jobbar med att utveckla anbud och anbudsarbetet på ett företag?
Ja, jag har ju fått möjligheten att skapa min roll ganska mycket på egen hand. Så jag fokuserar på väldigt mycket kring trender inom bid management. Och, hur används AI till exempel? Hur kan vi göra det på ett smartare sätt? För att när vi då har tiden som konstant faktor, då blir det ju också viktigt att vi tittar på hur.
Mm.
Hur skapar vi bättre förutsättningar så att den här tiden blir så mycket mer värd?
Just.
Så att vi också lägger ner arbetsuppgifter på rätt ställen. Och att man arbetar smart och effektivt, inte nödvändigtvis mer. Jag är ju tycker inte det. Jag tycker inte vi ska jobba ännu mer, för det är ett problem i sig. Att det här är en arbetsgrupp, så att säga. Bid managers jobbar oftast väldigt, väldigt mycket.
Mm.
Man har de här skarpa deadlinesen så att man hela tiden måste förhålla sig. Så att, hur kan man göra det här smartare och effektivare? Och då blir det automatiskt så att vi tittar mycket på liksom hur vi kan digitalisera mer. Vart är det lämpligt att göra det och vart är det inte? Och för att kunna göra det, men då måste vi också gå tillbaka till processen.
Just det.
Vart finns det hål i processen? Vart finns det förbättringsområden? Och kan vi göra det här på olika sätt som är smartare? Och så att det blir först ett processarbete som man identifierar brister eller förbättringsområden. Och sen så kan man applicera det i en digital process. Mm.
Så de som känner sig, okej, vi skulle behöva utveckla vårt anbudsarbete. Är det där i identifiera brister? Är det där man börjar, skulle du säga?
Ja, i alla fall få koll på läget. Det behöver inte vara brister nödvändigtvis. Mm. Men att få koll på också varför man också är lyckosam.
Mm.
Lika viktigt.
Just det.
För då är det kanske där man ska utvecklas ännu mer. Men också få koll på helheten är viktigt. Man vet oftast de här delarna. Lite sådär magkänsla och fingertoppkänsla, men man kanske inte har satt det och kopplat det till ett regelrätt processarbete, eller man kanske inte har sett på det utifrån ett försäljningsprocessarbete och sådana saker.
Just.
Man ska dock inte fastna för mycket i det här processkartläggningen, liksom den är viktig i sig, men den är mer viktig för förståelsen. Varför? Mm. Men du ska ju faktiskt göra någonting. Du måste ju producera, du måste förstå.
Mm.
Jag är mer learning by doing, så att jag kan kasta mig in i saker och ting. Och sen så testar man, funkar det här, funkar det inte? Vad får jag för effekt?
Mm.
Och på så vis kan jag någonstans också utvärdera. Så att jag kör nog mer på det stuket, medan jag inte får glömma bort att den här delen med processerna är också viktig för hela företagets förståelse för vad vi jobbar med.
Just det. Inte fastna i att rita kartor.
Nej, för det är ju inte där vi vinner affärerna sen, utan vi måste göra någonting av det här.
Ja.
Så att säga. Men de kompletterar varandra, för att ska jag till exempel vara med i ett digitaliseringsutvecklingsprojekt, ja, men det är ju klart att IT vill ha förståelse för processen och hur det hänger ihop.
Mm.
Medan den som är anbudsspecialist då, eller skriver anbuden hos oss, kan oftast processen lite sådär ändå. De behöver inte ha processkartan.
Mm.
De behöver kanske ha verktygen, både digitala verktyg, men också kanske måste förstå mer varför och hur man kan förbättra och hur man kan förhålla sig till och hur man skapar större framgång i sitt unika anbud.
Mm.
Så det är ju där är det ju väldigt operativt arbete.
Mm. Är det någonting särskilt som du har sett i ditt jobb nu när du har jobbat med att utveckla? Som du har sett, men det här hade vi kunnat jobba smartare, eller det här kan vi så att säga skala upp eller skala ner?
Absolut. Det som är främst är ju den här delen egentligen i början av ett anbudsarbete, alltså när man ska ta ett beslut om man ska vara med eller inte, go no go.
Just det.
Den är jätteviktig, den delen. För att om den då, om man säger så här, om man inte har gjort sin hemläxa innan, alltså har börjat identifiera vilka kunder och kundsegment vill vi gå på, det kan man ju göra lång tid innan och liksom göra de analyserna. Om man inte har gjort arbetet, ja men då börjar, då får man ju göra det när upphandlingen kommer ut. Och då har ju liksom börjat, den här tiden, den har ju börjat ticka då. Då har du ju i bästa fall 4 veckor på dig. Så där börjar ju kampen om klockan. Redan där kan man ju säga att man redan, ja, det blir svårt att vinna ett maraton när du börjar träna liksom en dag innan det börjar. Alltså, ja, du kan fortfarande vara med på det där maratonet, absolut. Ja. Men det kommer att vara ansträngt och det är ofta så de många jobbar, skulle jag säga. För att man har inte rätt förutsättningar kanske. Man har inte förståelse för hela processen och så vidare. Men just där skulle jag säga, där finns det förbättringsområden. Att kunna ta snabbare beslut. Och kunna veta varför man ska vara med eller inte vara med. För det påverkar ju hur mycket tid som man har till sitt förfogande. Hela vägen sen under de här 4 veckorna. Så den delen är väldigt viktig. Kan man ju också se att eftersom att trenderna visar rätt så tydligt att kundernas frågor ökar till antalet.
Okej, intressant.
Och komplexiteten i alltså innehållet i frågorna blir också de blir mer komplexa helt enkelt. Man ska beskriva mer detaljerat, mer strukturerat kan det vara. Det blir liksom ännu mer anbudsarbete. Så att även fast inte antalet affärer, för nu har det ju varit lite med pandemin och de här delarna, så har det ju, så kan man ju se att det fluktuerar lite på andelen affärer. Men i själva anbudsarbetet så tar det faktiskt längre tid per anbud idag än vad det gjorde för bara några år sedan. Och har du då, det där konkurrerar ju då med tiden helt enkelt. Ja. Och då måste man ju börja titta på hur förbereder vi oss för att kunna besvara frågor och kunna fånga upp vad är kundernas behov egentligen. Även de anbud som man kanske inte vinner, så finns det ju en lärdom där i hur tar vi vara på den delen. Så det här kan man se väldigt tydligt att det påverkar. Och sen är det ju självklart att det här med AI, det är ju inte bara en het grej just nu. Det är ju någonting som vi kommer behöva förhålla oss till från nu och alltid, skulle jag säga. Och det är jättemycket man kan göra kopplat till anbudsarbetet, vilket är superspännande. Så att just nu tycker jag att det är den roligaste tiden att jobba inom anbudsarbete faktiskt under mina 16 år. Det har aldrig varit så roligt i den här, ja, i det här brytpunkten. Hur ska vi jobba med anbud när förutsättningarna förändras i med AI och digitalisering. Jättespännande område.
Ja, det tycker såklart vi på Tendium också, att det är jätteroligt. Det är ju det som vi, ja, det är ju det som driver Tendium i hur kan vi tänka nytt kring digitalisering och AI för att göra det enklare och effektivare och smartare att delta i upphandlingar. Så där är vi helt ense.
Jag är också lite inne på just nu i min egen framtidsspaning sådär. Okej, ja men vad händer om 5 år då? När de flesta kanske har i alla fall anammat den nya tekniken och kanske liksom inte bara vågar pröva på, utan det finns med i det dagliga arbetet. Vad innebär det då för konkurrensen och så? Hur blir du den som tar hem affären?
Just det.
När du har lite liknande förutsättningar kanske i med AI och hur arbetar det där. Så jag tror ju snarare att vi måste höja kompetensen inom bid management. Och då är det ju inte bara den som har rollen som bid manager som behöver kunna det här, utan det är ju top management som behöver också förstå det här.
Just det.
Där ser vi en ganska tydlig brist idag. Det är inte särskilt unikt att de flesta chefer så att säga, de har hört talas om bid management och anbudsarbete, men de vet faktiskt inte hur det går till.
Nej.
Det är en ganska nischad del av ett företag. Det är nice att det kommer ut en affär där och heja det. Men, men hur görs det då och vad behöver man då? Och där, så att vi behöver höja kunskapen. Den delen är jätteviktig också. För att det är de som är dörröppnarna. Om inte cheferna förstår varför de ska göra olika kanske investeringar. Men också rekryteringar, vilka behov kopplat till kompetens finns det och så vidare. Ja, men då kommer man ju kanske inte ha bäst förutsättningar.
Nej, och det är ju någonting som jag tycker att jag har hört från ganska många jag pratat med. Att det är inte nödvändigtvis så att man har jättebra koll på vad BID är och vad BID gör. Men om man skulle jämföra det med säljarna. Alltså ledningen har ju stenkoll på säljarna och säljarbetet. Men sen så fort det flyttas över till offentlig sektor och sälj till offentlig sektor. Då har man lite sämre koll. Vilket också är intressant och för att det kan ju vara en lika stor affär för vissa företag.
Absolut, och det är det. Exakt så som du beskrev det skulle jag säga att det ser ut. Och det är, jag vet egentligen inte varför, men det är lite som att jag kan oftast uppleva att säger man att man jobbar med offentlig försäljning så är det som att ja, men det är lite som att säga, aha, vad är det för något? Eller så bara dör konversationen, för folk tycker det låter så himla tråkigt. Fast pratar man liksom ändå om så här, ja, men jag jobbar med försäljning i skrift. Så kan jag liksom kanske ibland uttrycka mig.
Smart.
Och då, ja, men då börjar folk kanske fråga lite mer. Och det är väl samma sak då med ledningen, liksom att de... Ja, man vill gärna ha de där pengarna, för det förstår man. Det språket förstår man. Men hur ett anbud kommer till och den enorma arbete som bid managers gör kanske inte alltid blir så synligt.
Nej,
för man tittar ju inte, det blir ju inte x antal kundbesök där som är relevant på samma sätt. Utan där får man ju jobba med att, ja, men återigen den här tiden. Hur jobbar vi smart och effektivt? Har vi förutsättningar för att kunna göra det här? Vill resten av bolaget vara med på den här upphandlingen? För att den som jobbar som bid manager är ju sällan och ska inte vara heller den allvetande om allting i ett företag. Utan man ska ju kunna samordna olika kompetenser och sakkunniga för att få ut deras expertis då inom olika områden för att kunna besvara anbudet. Så att det är ju egentligen att skriva anbud är ett helt företags... alltså de måste vara med på hela helheten, annars kommer det inte bli bra anbud.
Ja.
Krasst kan man ju säga, ja, men man kan ju hitta på saker och ting som en bid manager. Ja, men det är klart att det går.
Ja.
Alltså man kan ju skriva en text. Men det ska ju också levereras. Och det är ju himla trevligt om man kan vara sanningsenlig. Mm. Så att det måste ju finnas ett engagemang från alla delar.
Ja,
för att få till det här. Så att det är ju något som jag tror att många känner igen sig i faktiskt.
Ja.
Som jobbar med bid.
Ja, det är inte så roligt att behöva ro i motvind och en gång man ska försöka få svar från olika delar av organisationen.
Precis, och det kan man faktiskt se om vi nu tittar på trender. Det är faktiskt den största hindret eller problemet för en bid manager idag.
Intressant.
Ja, och att jag säger det är inte bara att jag tycker det, utan det baserar jag på en undersökning som kommer årligen. Där man kan se att det här ligger fortfarande i topp. Alltså att samarbete med sina SMEs, då, alltså Subject Matter Experts, det påverkar så mycket. För annars så sitter man där. För man, som bid manager måste man ju ge ett svar. Man är ju ändå den som ska lämna in det här.
Ja, och allt ska lämnas in på deadline och allt ska besvaras.
Så är det. Och då, helt plötsligt så kanske du inte har fått svar från den här personen som du behövde svaret ifrån. Vad gör du då? Det är en stor fråga. Och det är klart att då är det ju bra om man har också... jag tror att alla som jobbar inom BID har någon form av innehållsbibliotek.
Just det.
Det kan se väldigt olika ut, men man sitter sällan och liksom kommer på i stunden. Utan man har ju samlat på sig både av gamla data och sen information som man ska liksom bygga upp det. Men det gäller ju att hitta den här informationen. Det är också en tittar man trendmässigt så är det här på plats nummer 3 faktiskt.
Mm.
Av negativa trender, om man ska säga så.
Just det.
Att man ser att det är svårare och svårare att hitta informationen. Och att det är svårare, det är ju för att man kanske inte använder systemstöd. Man kanske inte har någon resurs som faktiskt ansvarar för det här innehållsbiblioteket. Man kanske bara liksom har låtit det flyta ut, och då måste du hitta den här informationen på många olika platser och ställen och stämma av att den är korrekt och så vidare. Mm. Och allt det här, det tar jättelång tid.
Yeah.
Och de delarna är ju sånt som tar tid ifrån strategin för affären.
Mm. Yeah, just.
Så att du kan mycket väl förlora en affär för att de som jobbar med det måste leta efter information.
Mm.
Jätteonödigt, tycker jag.
Verkligen. Ja, håller helt med. Det är ju det som man verkligen vill försöka få bort så mycket som möjligt. Den här helt egentligen onödiga tiden man lägger på administration och att hitta saker och läsa dokument och hitta dokument på ett sätt som är inte effektivt.
Precis.
Det är ju det. Man vill ju hitta rätt information när man behöver den snabbt och enkelt.
Precis. Och då ska du, exakt, det är ju det där. Man vill ju hitta rätt information.
Mm, exakt.
För information kan man säkert hitta. Ja. Återigen, man kan ju hitta på den. Nu, det rekommenderar jag verkligen inte någon, vill jag säga här. Men det ska ju vara rätt information.
Ja.
Den ska ju liksom vara säkerställd hela vägen. Det ska ju också vara någonting som man sen kan leverera på.
Mm.
När det faktiskt blir en affär utav det.
Ja.
Så där informationsinhämtning, det är ju där man kan jobba mycket med digitala systemstöd, AI, jätterelevant i det här området. Och om jag då kan spara massor med tid där, ja men det är ju klart, då kan jag ju använda den tiden till massa annat. Jag kan göra kanske fler affärer om man behöver det. Jag kan också kanske ha mer tid att gå ut och bearbeta kunden innan det där som man väldigt sällan har tid med.
Mm.
Men jag kan också kanske selektera vilka affärer jag ska gå på så att jag inte svarar på allt bara för att de kommer.
Exakt.
Jag kan ju också välja att lägga den tiden till att förstå affärer mer på strategisk nivå, så att man kan ha en effekt att man egentligen besvarar färre anbud eller färre upphandlingar som än tidigare, men man vinner fler, så att du får ändå en högre output.
Ja.
Så att det finns ju mycket man kan göra med den där tiden.
Ja.
Sen vill jag väl också säga det att systemstöd och digitalisering och sådana här saker. Ja, men det är en del utav kakan. Det löser inte allting.
Nej.
Men det kommer lösa ganska stora vardagliga delar.
Mm.
Men det är lika viktigt att ledningen förstår varför och hur det här fungerar. Och att man har erfaren och kompetent personal som utför arbetet och se till att det finns tillräckliga resurser. Det är väldigt, väldigt vanligt att man har för få resurser också.
Yeah.
Man tror att ja, om den här, det räcker med en person så, men det kanske inte gör det.
Nej, det är svårt att förstå hur stort arbete det är med ett anbud innan man har gjort det själv nästan.
Ja, och studier visar ju på att snitt tiden som man lägger ner på ett anbud, och nu pratar vi inte bara i Sverige utan nu pratar vi i worldwide, för det är så den här undersökningen är gjord, ligger på, förra året var det 32 timmar, nu är den uppe i 34 timmar,
ja.
Så den här tiden ökar. Det är också intressant,
ja.
Så att, men tiden som du har att besvara ökar inte.
Nej, exakt.
Så hur går den här ekvationen ihop?
Dilemma. Vi har ju varit inne på det, men att vara bid manager och arbeta med anbud, det kommer ju med alla de här egna utmaningarna. Är det det som vi har pratat om nu, är det det du ser som de största utmaningarna när man jobbar som bid manager?
Ja, men det tror jag. I topp, absolut. Det är inte bara att den här undersökningen visar det här, utan jag tror att jag talar för alla som jobbar inom anbud, att just att få till samarbete och få andra att leverera sina delar till ett anbud. Det är i alla fall bland de absolut största utmaningarna.
Uh-huh.
Och sen att det faktiskt blir mer komplext.
Mm.
Att mer komplexa frågor, fler frågor.
Mm.
Och svårt att hitta informationen.
Ja.
Och en trend, jag vet inte om jag ska kalla det för en trend, för den är negativ i sig. Men det är ju att man ser att de här effekterna skapar ju återigen, skapar en tidsbrist. Mm. Och den personalen då som utför det här arbetet blir ganska ofta utbrända eller liksom får jobba mycket mer.
Mm.
Och det är ju väldigt sorgligt.
Verkligen.
Så allt man kan göra för att underlätta för dem kommer ju liksom vara bra.
Mm.
Men det som är positivt är att, för det finns ju positiva trender också. Och det är att människor som jobbar inom det här området trivs. De tycker väldigt mycket om sitt arbete.
Det är jätteroligt.
Det är jätteroligt. Och där kan jag ju absolut bara ställa mig i den kören. Liksom, mm. För att det är roligt att jobba med anbud. Mm. Och det kan ju också vara ett hinder. Alltså att man tycker att det är lite för kul. Så. Och sen kan man på de positiva delarna så ser vi också att systemstöd, sådana saker. Det har en tydlig effekt på inte bara dina affärer utan också på arbetsmiljön.
Mm.
Man kan också se att även fast frågorna blir mer komplexa så ökar winrate generellt sett. Och det är ju det är klart att det är ju kopplat till, blir du duktigare på de här delarna, kanske använder systemstöd och du lär dig mer, du tillsätter fler och rätt resurser. Ja, men då har det en effekt.
Mm.
Så det är ju de positiva trenderna som också finns då.
Det är väldigt roligt. Jag tänker om man har det problemet att man har svårt att få svar på de frågor man behöver svara på internt. Folk behöver lägga jättemycket tid på det. Hur hanterar man ett sådant problem? Vad gör man åt det?
Jag brukar använda, alltså att man nätverkar mycket själv internt i sitt bolag. För att det blir mycket, mycket lättare att både efterfråga och ha lite koll på information och sådär. Alltså, om man känner personerna, lite nyckelpersoner, lite mer.
Just det.
Att man förstår också deras vardag. För att det är ju inte så att det finns ju ingen som inte levererar bara för att de tycker att de inte vill.
Nej.
Utan det är ju för att de har ju ett annat jobb.
Ja.
Som de behöver göra. Som inte jag på något vis har insyn i. Eller vet i deras prioriteringar och så vidare. Så där gäller det ju för mig att i första hand identifiera vem är nyckelpersonen. Som jag behöver troligtvis kanske ha information om vid någon tidpunkt.
Mm.
Men också att försöka hjälpa till,
underlätta
så mycket som möjligt. Kanske börja skriva på en text som ett svar på en fråga och sen ställa den frågan tillbaka. Sådär. Ja, du, jag har tänkt något så här, kan det vara någonting?
Mm.
Och då har oftast den här sakkunniga personen någonting att säga. Nej, nu är du helt ute och cyklar, Anna. Där får vi skriva om så här. Och då börjar den prata. Och då får man ju vara lite journalist där. Det är ju jättekul.
Mm.
Så får man någonstans så här, men då kan man skriva ihop det själv. Eller man måste ju också lära sig hur den här personen kommunicerar.
Ja.
Når jag den bäst via mail, telefon?
Ja.
Eller ska jag gå och prata med den?
Mm.
Hur fungerar den här personen? Så att man inte överbelastar dem. De ska ju bli glada när de ser mitt namn eller träffar mig, så brukar jag tänka. Och då får man oftast leveransen. Sen sätter jag alltid väldigt korta deadlines.
Mm.
Jag ger in, bara för att jag har tiden 4 veckor, i bästa fall, så betyder inte det att de har den tiden.
Nej.
Utan de kanske får 2-3 dagar på sig.
Mm.
För att det är ganska mänskligt att leverera under viss tidspress. Det är oftast då människor kommer igång.
Yeah.
Så att förstå också den psykologiska aspekten av hur människor fungerar, så kan man faktiskt få till bättre resultat.
Mm.
Och om jag också talar om att jag behöver en leverans av dig inom 2 dagar, då har jag ju också signalerat att det här är viktigt. Mm. Det här borde komma högre i din prioriteringsordning.
Just
det. Och den personen kanske inte håller med, och ni kanske inte har förutsättningar. Nej, men då kan jag ju fråga det, håller det här för dig? Nej, jag kommer inte kunna göra det för det här kommer ta så lång tid. Okej, bra, då har vi en diskussion om vad som är möjligt. Och då är det återigen en hjälp. Så att mycket nätverkande skulle jag säga, det är A och O. Sen det är klart att det underlättar ju om jag också dessutom har, nu pratar jag mycket systemstöd, men det är för att det är så roligt med de här grejerna. Men om ett systemstöd har hjälp för att hantera det här, alltså, så är ju det jättebra. Annars så sköts ju det via mejl eller chattar eller telefon och så vidare. Men då blir det också väldigt mycket mer tid för bidmanagern att hålla koll på hela helheten så att säga.
Mm.
Men det kanske man får ta som bidmanager i det fallet skulle jag säga.
Ja, kanske. Men så, ja, kan man effektivisera kommunikationen så är det mycket vunnet också.
Ja.
Men det jag hör är att det är väldigt mycket kommunikativa bitar.
Ja.
Både internt inom organisationen, få rätt personer att svara på rätt frågor, kontrollera om personen inte kanske är så bra på att formulera sig, formulera det åt dem och kontrollera med dem. Samtidigt som hela att skriva ett anbud är ju i sig att kommunicera värdet, att kommunicera med en kund, anpassa sitt svar beroende på vilken kund det är, vad det är de vill ha, vad deras behov är. Så hela anbudsprocessen, det som en bid manager gör är i stor utsträckning kommunikation.
Ja, absolut. Ja, men det skulle jag säga att den delen den är väldigt bra summerad av dig, för det är precis det handlar om. Att man behöver förstå helheten av kommunikation och värdet utav det och kunna vara den som paketerar det här på ett målgruppsanpassat sätt. Och det är ju troligtvis därför som jag personligen har trivts så himla bra inom det här området, för att det ligger mig så varmt om hjärtat.
Mm. Och det tänker jag att om det är personer som lyssnar som ska rekrytera bid managers till exempel, att man kan tänka på det, att det är väldigt mycket kommunikativt arbete i det. Vilket jag tänker inte nödvändigtvis är så man ser på rollen alltid.
Nej, precis. Den rekommendationen har jag själv gett till mina chefer. Och så där, att titta mer på personer med en kommunikativ bakgrund.
Mm.
För framtidsmässigt så tror jag faktiskt att det är där en bid manager kommer utvecklas mer och mer inom. För att visst, du kan ju ha AI som hjälper dig att skriva vissa saker. Men du ska ju vara någon slags copywriter.
Exakt.
Och försöka få fram och tolka budskapet. Så du kan liksom inte lämna allting till ChatGPT och tro att det är liksom svaret.
Mm.
Nej, det kommer inte hålla särskilt länge. Det håller inte nu heller, fast det är ganska nytt.
Mm.
Och det kommer definitivt inte hålla sett över tid. Utan där måste kompetensen öka. Sen är det ju bra om man förstår säljprocesser. För du är ändå i en säljorganisation. Och det är ju väldigt trevligt om du också förstår LOU, liksom de basala delarna skulle jag säga.
Kan greppa dem.
Ja, för det är ju sällan så att du, alltså, juridiken är ju inte det som du jobbar med dagligdags.
Nej.
Som bid manager, utan du kämpar ju med de här deadlinesen, du kämpar med att få in svaren, du kämpar med att förstå vad kunden behöver och att hitta informationen. Det är det faktiska anbudsarbetet. Sen är ju LOU är ju mer på en strategisk nivå så att säga, och du måste förstå den här ramen som vi pratade om innan så att säga, den måste du förstå. Men jag är inte jurist, jag tar ju in den kompetensen om jag behöver så att säga.
Ja. Ja, precis. Och hela det med AI-stöd i det skrivande arbetet, det gör ju också att det kanske blir en högre lägsta nivå i att man kan ha ett AI-stöd i enklare formuleringar, basala formuleringar, få till lite godtagbara formuleringar på saker så att man kan höja den lägsta standarden på okej, vad kan jag snabbt få fram för texter. Men det är ju då de som jobbar som bid managers och andra kommunikativa roller, som min roll som skriver också i mycket i mitt arbete, får, det viktiga där blir ju att då kunna slipa till det ännu bättre. Precis. Än vad AI kan göra.
Exakt, och liksom lägga den här tonaliteten ja. Också, alltså utifrån företagsperspektiv. Alltså ja. vilken röst vill du ha och vilken röst ska ni ha? Mm. Vad är den röda tråden i hela texten så att läsaren också förstår och, din text och att det hänger ihop?
Mm.
Om den personen förstår det, då ökar oddsen markant kan jag säga. Att du också får högre poäng i en utvärdering. Du kanske rent av vinner affären för att du har gjort bra beskrivningar som någon annan förstod.
Precis.
Det där är det ju jätteviktigt att få ihop den helheten.
Så det blir en konkurrensgrej gentemot andra som ja. Kanske inte har lika bra bildmanagers helt enkelt.
Ja, faktiskt.
Ja. Vi har ju varit inne på det här med systemstöd några gånger. Och jag vet att ni har själva funderat på det på Samhall kring systemstöd. Så vad tänker du att man ska tänka på om man nu funderar på att skaffa ett systemstöd eller byta systemstöd? Vad ska man tänka på när man tittar runt och funderar på vad det är man ska använda och köpa in?
Behoven först. Man måste identifiera vilka behov man har och varför. De borde vara ungefär samma dock så att säga. Så att det är därför som man kan ändå titta på ganska systemstöd som är ganska likartade. Men behoven först och främst. Och sen behöver man ju också titta på vilken partner man vill ha. Samarbetspartner, det är ju... blir som en liten ny kollega kan man ju säga.
Ja.
Så det ska ju fungera både, inte bara systemmässigt, men det ska ju fungera i kontakten med företaget så att du blir, så att det blir ett partnerskap. Den delen är jätteviktig och att man har någon som hjälper en när man sitter där på sin kammare kanske och sådär, men jag förstår inte hur jag ska kunna bli bättre och så vidare. Då kan man ju ha en systemleverantör som är... på en sida, så att säga. De delarna har jag liksom tyckt själv har varit väldigt viktigt. Och sen tycker jag ju absolut, du ska spara tid.
Ja.
Så, det ska inte innebära ett system, bra system så ska ju inte innebära att du skapar sidoprocesser.
Som,
där du ändå måste förlägga tiden på något annat och för att få det här att funka som helhet, utan du ska spara tid. Har du gjort det? Ja, men då har du kommit väldigt långt. För det är då vi uppnår våran budget då, den här tiden.
Exakt. Ja, det kommer ofta tillbaka till tidsbesparing i den här branschen.
Ja, ja.
Faktiskt. Så de som lyssnar tänker att det finns många där ute som funderar på det. Både säljchefer, det är bildmanagers som kanske funderar kring hur de kan förbättra sin försäljning till offentlig sektor eller de som kanske inte säljer så mycket idag som vill sälja mer till offentlig sektor. Vad har du att skicka med till dem?
Först och främst så behöver man ju ha ett dedikerat team och det behöver ju inte vara flera personer nödvändigtvis, men att man inte kör varianten att en säljare helt plötsligt också ska jobba lite som bid manager, att man gör det lite vid sidan om, utan att man faktiskt har dedikerade resurser. Det är väl en jätteviktig del, men sen också att man vågar liksom, det är så komplicerat är det faktiskt inte, och gör man fel så är inte det hela världen faktiskt, visst det, ja, klart man skulle kunna tänka att man förlorar pengar, men man vinner ändå någonting på det. Jag tänkte på, ni hade en gäst i ert första avsnitt som berättade väldigt igenkännande om en situation när han hade förlorat jag tror det var ett befintligt avtal till och med, om jag inte missminner mig, att men han hade förlorat alltså, på en detalj för att de var för stressade, för att de inte hade använt tiden så att säga. Och det där känner ju alla igen. Vi brukar kalla det anbudsångest.
Träffande.
Ja, det är väldigt träffande. Man vet om att shit, nu har man den här delen. Så att skapa förutsättningarna för det genom att lyssna också på de som, om man har en befintlig organisation, så lyssna på vad de säger att de behöver. Mm. För att de är spot on på helheten. Så att, och öka förståelsen. Var lite engagerad. Är du säljchef eller på något vis en chef som skapar förutsättningar för den här grupperingen av människor. Lär dig lite om det här området så kommer du se att ni kommer vinna på det.
Mm. Bra sagt. Men du, då får jag säga ett jättestort tack för att du valde att komma hit och prata med oss, prata med de som lyssnar. Jättekul och jättevärdefullt att prata med dig.
Jättetack. Superkul att få komma. Mm.
Tack så mycket och tack alla ni som har lyssnat. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet av Sälj med anbud. Prenumerera gärna på podcasten i din favoritapp för poddar om du inte redan har gjort det. Så får du fler avsnitt med de bästa insikterna om framgångsrik försäljning till offentlig sektor. Om du vill veta mer om hur Tendium kan optimera ditt säljanbudsarbete så gå in på tendium.ai. Och tills vi hörs igen, lycka till med sälj- och anbudsarbetet.